välkommen. Idag ska vi titta närmare på Paris och de där berömda arrondissements. Du har samlat ihop material som verkligen går på djupet med historien, strukturen och ja, en del rätt fascinerande detaljer faktiskt. Okej, så låt oss dyka ner i det här. Vårt mål är väl att försöka förstå hur Paris fick sin ja, snäckform kan man väl kalla det. Och vad de här administrativa områdena egentligen innebär idag. Vi ska följa spåren från revolutionen genom Haussmanns stora ombyggnad och fram till idag.
Precis. Och det är ju inte bara siffror på en karta, det ska vi se. Det ligger politiska beslut bakom, sociala egenheter kan man säga. Och massor av historia i varje nummer.
Så för att ta det från grunden då, vad exakt är ett arrondissement?
Ja, alltså i grund och botten är det ju en administrativ indelning av själva kommunen Paris. De är ramverket för när man väljer conseiller de Paris, alltså ledamöterna till Paris fullmäktige.
Och de har både kommunala och departementala uppgifter.
Exakt. Vilket är lite speciellt. Men det är värt att nämna att det inte bara är Paris, Lyon och Marseille har också arrondissements, även om funktionen skiljer sig lite åt.
Okej. Okay. Så systemet är inte jättegrammalt, det kom efter revolutionen, eller hur? Hur såg det ut i början?
Helt rätt. Den första versionen kom 1795. Då skapade man 12 stycken. 9 på högra stranden, Rive Droite.
Mm-hmm.
Och 3 på vänstra, Rive Gauche. Numreringen var, ska vi säga, lite oregelbunden. Från väst till öst och norr till syd typ. Men gränserna var ganska ojämna jämfört med idag. Inte alls lika städat.
Men den stora förändringen, den som verkligen formade kartan vi känner idag, den kommer ju senare. Med Haussmann.
Ja, precis. 1860 är årtalet att minnas. Under Napoleon den tredje och hans prefekt, Baron Haussmann, så expanderade Paris enormt.
Just det, gränserna flyttades ut.
Ja, från den gamla tullmuren, Mur des Fermiers Généraux, ut till den nyare försvarsvallen, Saint-Étienne. Det blev officiellt genom en lag 1859 och då gick man från 12 till 20 arrondissement. Man sneglande lite på London, ville ha ett större Paris.
Och det är nu det blir riktigt intressant, det här med numreringen. För Haussmanns första tanke var väl logiskt, att bara fortsätta numrera väst till öst. Men det gick inte hem.
Nej, verkligen inte. Snacka om problem. Det handlade om nummer 13.
Jaha.
Enligt den där första logiska planen skulle det rika och nyanslutna Passy få nummer 13. Men det fanns ett uttryck på den tiden. Être marié au 13e arrondissement.
Att vara gift i det 13:e.
Precis. Och eftersom Paris bara hade haft 12 innan så betyder det uttrycket att man levde ihop utan att vara gift. Alltså i synd, ansågs det.
Oj, oj, oj. Det kan jag tänka mig att det inte var populärt i fina Passy.
Verkligen inte. Det var en statusfråga. Författaren Balzac hade ju till och med skrivit något i stil med att «Le marquis ne fut blâmé par personne de se marier au 13e arrondissement avec une Béatrice d'occasion». Att gifta sig i 13:e med en begagnad Béatrice, ingen sköjdare direkt.
Nej, det förstår jag. Protesterna blev alltså högljudda.
Ja, det kan man lugnt säga.
Så hur löste man knuten? Vem kom på spiralen? Var det Haussmann?
Nej, faktiskt inte. Det var borgmästaren i just Passy, en Jean-Frédéric Posseau. Han föreslog den här, ja, geniala lösningen för Haussmann.
Spiralen vi ser idag.
Exakt. Den börjar i mitten med nummer 1 vid Louvren och snurrar sig utåt med sols. Och vips!
Så fick Passy nummer 16 istället. Mycket mer respektabelt.
Precis. Och ett mer arbetarklassområde i öster fick då nummer 13 istället.
Fascinerande. Så det är inte bara smart planering. Det är också ett exempel på hur social prestige och ja, lite finkänslighet kan påverka en hel stads struktur. Det säger ju något om Paris.
Verkligen.
Och de här 20 arrondissemangen, de är ju kvar idag. Men de är otroligt olika varandra, eller hur?
Ja, enormt olika. Tittar man på ytan så är 15:e över 8 gånger större än det andra, som är pyttelitet.
Oj.
Och befolkningsmässigt, det 15:e har nästan 14 gånger fler invånare än det första. som är ganska glest befolkat idag.
Och tätheten då?
Den varierar också kraftigt. Elfte är tätast idag, tror jag. Men är ändå ingenting jämfört med hur det såg ut i centrum på 1800-talet, innan man rev de mest osunda kvarteren. Faktum är att befolkningen i de centrala delarna har minskat ganska mycket sedan 1930-talet.
De har väl egna postnummer och sånt också, för att hålla isär dem?
Japp. Varje arrondissement har sitt postnummer, 75, och sen numret, typ 75008 för åttonde. Fast det 16 är lite speciellt, det har två. 750016 och 75116. Och så finns det INSEE-koder för statistik, 75 och sen numret.
Men strukturen är inte helt statisk. Det hände väl något ganska nyligen?
Precis, 2020 genomfördes en ganska stor reform. Man slog ihop de fyra centrala.
Just det, Paris Centre. Vad innebär det rent praktiskt?
Det betyder att ettan, tvåan, trean och fyran nu utgör en enda administrativ och valteknisk sektor som heter just Paris Centre. De har en gemensam borgmästare, en gemensam nämnd.
Okay.
Och administrationen ligger i det gamla stadshuset, Marien, i tredje. De geografiska numren finns kvar på kartan, men administrativt hoppar man liksom från sektor 1 till sektor 5 nu. Tanken är väl att effektivisera.
Förståeligt i de där centrala, ganska små, glesbefolkade delarna. Och sen hör man ju ibland talas om det 21:a arrangemanget. Vad är det för något?
Ja, det där är ju helt informellt. Ett slags smeknamn eller talesätt.
Okej.
Okay. Det kan syfta på lite allt möjligt som ligger nära men utanför. Affärsdistriktet La Défense till exempel. Eller rika förorter som Neuilly-sur-Seine.
Aha.
Eller ibland områden som genomgår gentrifiering, typ Montreuil. Vissa säger till och med Deauville, semesterorten vid kusten. Eller Ixelles i Bryssel för att det bor så många fransmän där.
Så det är mer en symbolisk grej, platser med stark Paris-koppling.
Exakt. Det handlar mer om en känsla av tillhörighet eller närhet till Paris än en faktisk administrativ indelning.
Så, om vi ska försöka summera det här då. Paris arrondissement är ju så mycket mer än bara siffror på kartan. Det är lager på lager av historia, politik, Haussmanns pragmatism och den där historien om nummer 13.
Ja, precis. Det är verkligen en spegel av stadens utveckling. Från revolutionens sektioner via den där smarta men också prestigedrivna spiralen till dagens försök att anpassa administrationen med Paris Centre.
Att förstå den här strukturen ger verkligen en djupare inblick i hur en sån här världsstad har vuxit fram och hur den fortsätter att förändras.
Helt klart. Kartan lever. Den är inte statisk.
Och det leder oss ju till en sista fundering som du där hemma kan ta med dig. Med den här reformen 2020 som slog ihop de centrala delarna och den ständiga idén om ett informellt 21:a arrondissement som liksom tänger på gränserna. Vilka fler förändringar tror du vi kan få se på Paris kartbild framöver? Hur kommer staden och dess relation till omgivningen att fortsätta utvecklas och ritas om?